Hallå, hallå, hallå. Knappen är på. Dags för hockey, podcast igen. Men det här blir speciellt, nästan emotionellt, för det är födelsedagsfest idag. Så Björre, stäm in i denna sång från din Tampa balkong. En ruggigt klassisk melodi. Milstolpen är nådd för denna NHL-podd. Vi firar 5 år nu idag.
Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name
is the good old hockey game. Hallå, 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 hallå.
Ja, hallå, hallå, hallå. Med den magnifika sånginsatsen från Jonathan Honskan Ekeliv så inleder vi vårt födelsedagskalas idag. Vi fyller 5 år. Ja. NHL-podcasten, avsnitt nummer 214.
Ja, precis. Det är irrelevant just idag, annars som jag räknar den ordningen. Men det är faktiskt större att vi firar 5 år faktiskt.
Ja, vilken enastående insats där. Du ville ha med mig... Och du fick lite på slutet där, så vågade jag sjunga också. Men jag är inte lika mot som du. Nej. Men vad enastående fint, Jonathan. Efter, du är en stjärna.
Efter 5 års försök att få Björn att sjunga, så det är svårare än så här. Liksom. Det, jag tänkte, jag drar till med The Hockey Song åt intro, så får vi se om det går. Men det är, ja, lite grann i alla fall fick jag. Så jag är nöjd.
Ja, på slutet. Jag varit lite paff där. Ja, men det var ju bra.
Ja, 3+ i alla fall.
Nej, enastående i sånginsats för dig.
5+, ja, det är bra.
Ja, 5+, och 5+ text.
Och 5-årsdag, så att det är passande.
Ja, men vi säger väl grattis åt oss själva då. Hurra, hurra, hurra.
Ja, det tycker jag faktiskt att vi kan slå till med. Det var alltså det är nästan exakt 5-årsdag, inte riktigt ändå. Då skulle vi ha spelat in igår måndag. För att det var den 29 oktober 2013 som vårt första avsnitt spelades in. Som hade något namn typ så här... Något med Henke Lundqvist schampo eller någonting. För det var, då gick ju den där schamporeklamen hela tiden med Head & Shoulders. Det var ett tag sedan.
Vad minns du av första avsnittet? Jag minns inte så mycket måste jag säga. Det ligger ju på Spotify. Jag borde ha lyssnat på det.
Ja, precis.
Jag antar att vi var lite valhänta och så. Inte riktigt visste hur det här gått till.
Nej, det var lite skakigt kan jag tänka mig. Det var känslan då liksom. Hela första tiden där. Hela hösten som det var. Knappt koll på, jag klippte inte podden själv utan ibland kunde dröja 24 timmar innan det vi snackade om kom ut ens. Men då var vi beroende att Patrik Syk skulle jobba för att vi skulle kunna spela in podd överhuvudtaget. Så att det har hänt lite sedan dess i alla fall.
Ja, jag minns att när det kom på förslag, jag tyckte det var så jag vet inte. Ja. Den här konstiga Ekeliv där hemma, ska jag och han sitta och prata. Ja. Men det kändes snabbt att vi ändå hittade en fin dynamik där, en fin två olika personligheter som bildar, ja, vi bildar kemi.
Ja, vi är ju lite olika om man säger så. På ganska många plan. Det har du fått notera när jag kommer på besök också.
Ja, wow. Men jag, som jag minns det så började, jag tycker snabbt det blev bra. Jag minns när jag var i Sochi, tyckte jag det var jävligt bra.
Ja, just det.
Jag satt i den ryska natten och efter allt var gjort så gjorde vi det, våra inspelningar.
Ja, jo, men det var trevligt, men det kommer också.
Ja. Det var, många fina höjdpunkter har varit. Och allra bäst när du har varit här förstås. Så vi har gjort det ihop.
Ja, just det. Det har faktiskt blivit ett antal roadtrips under 5 års tid här, får man säga. Men...
Ja, 3 åtminstone. Ja, och så dök du upp här i Tampa under finalen också.
Just det.
Så då satt vi också ihop.
Just det. Och ja, exakt. Men jag kommer ihåg, apropå Tampa då, att nu är du i Tampa. Det ska vi komma in på också. Men att jag hade som ambition inför vi spelade in på den, att jag ska försöka inte liksom det här Tampa... färgade ska inte liksom få prägla för mycket, utan jag ska försöka hålla ner det. Jag ska inte ens nämna det. Men det tog 22 minuter tror jag, sen så sprack det.
Så att, det har misslyckats ganska kapitalt.
Det är kapitalt, och nu har jag tappat det helt, så nu skiter jag i det. Nu kör jag på som jag måste i princip, för att det bara är så.
Ja, men det är väldigt roligt. Och bland det roligaste är ju att vi har så bra kontakt med lyssnarna. Det är många som tycks uppskatta det vi gör och är väldigt hängivna, och det är vi såklart extremt tacksamma för. Och tycker om all respons vi får på sociala medier och e-mail och så.
Ja, det uppskattas extremt mycket. Varje mail, vare sig det är något positivt eller negativt eller vad som helst, eller feedback på vad vi har pratat om eller vad vi bör prata om och så här, det är liksom uppskattas alltihopa. Och utan den responsen och utan folk som lyssnar på oss, då skulle vi ha lagt ner för länge sedan. Så att det här gör ju bara oss motivation att fortsätta. Vi vill ju gärna fortsätta 5 år till.
Verkligen. Att, det ska vi göra.
Det kanske bara är början på podden. 5 år, ingenting.
Nej.
Vem vet?
Stanley Cup-finalen 2038.
Ja, visst.
Då sitter vi här.
Ja, visst. Exakt. Det är målet. Nej, vi får se. Det är inte helt omöjligt.
2067, då fyller jag 100. Då kanske vi kan... Då siktar vi på att det blir sista avsnittet avgörande finalen 67.
Exakt. Avsnitt 11376.
Ja. Ja. Jag är 100 och du är vad? 80, 83 eller
något. Ja, något sånt där. Ja, precis. 83, ja... 77.
Vad fan, är jag så mycket äldre?
Vänta nu.
Ja, vilket år är du född?
1990.
Är det sant?
Ja.
1990?
Jajamän.
Herregud.
Det är samma år som då... Erik Karlsson, Victor Hedman, John Tavares.
Ja, och jag hade jobbat på Borlänge Tidning i 7 år då.
Ja, just. Ja, som sagt, inte helt samma bakgrund om man säger så.
Inte samma generation.
Nej, precis. Exakt.
Nej. Ja. Ja, ja. Ja, men hurra till oss och hurra till lyssnarna. Tack för att ni finns.
Ja, det är framförallt ni som ska ha stort tack från oss.
Ja. Vi ska inte gå ner någon allt för mycket down memory lane, utan vi ska rikta blicken mot nu, som vanligt.
Ja.
Och som du nämnde där så har jag privilegiet att befinna mig i just Tampa nu. Det du kallar heliga staden.
Ja. Precis.
Ja, det börjar bli lite kallt och ruggigt i New York, så jag tänkte, nej, det är dags för en sväng till Tampa. Nej, jag har ju jobb här också och ska se 2 väldigt bra matcher i natt. Jag har ju konstaterat att det här kan vara preview av både konferensfinal i vår och för det är New Jersey ikväll då, och final på torsdag när Nashville kommer hit. Ja. Och det senare är väl inte så konstigt, det har vi ju talat om förut, men det höjs väl på ett annat ögonblick när jag säger att Devils kan vara i konferensfinal. Men det är faktiskt inte helt otänkbart att de är laget som kommer ut ur Metropolitan.
Nej, det är faktiskt... Nej, alltså... Ja, jag tror att det höjer på en ögonblick som säger. Men alltså, vi hade ju lite... Det var ett spännande lag i försäsongen vart de skulle stå någonstans. Efter sin otroligt fina säsong i fjol, där vi var så imponerade av deras spel och deras laganda och deras fart. Och deras, den här moderna, nya Devils... Men sen såg man i slutspelet att de hade en bit kvar och sådär. Trots att de hade satsat och tagit in lite nyförvärv. Och så har de ändå satsat på kontinuitet över sommaren här. Och så här, nu ser de faktiskt bättre ut. Jag var lite rädd för att de skulle fått lite för annan självbild nu som skulle påverka dem. Att de kanske inte har samma ödmjukhet.
Jag trodde att det skulle bli ett sånt där klassiskt case av att ett ungt lag gör framsteg. Och så får de lov att ta ett steg tillbaka som typ Edmonton i fjol.
Ja, just det, exakt. Som många hade som i Stanley Cup-final.
Ja. Det blir så här att undermedvetet att de här lagen får lite för sig att det ska gå av sig självt. Och det gör det ju aldrig.
Nej, precis. Återigen när man tittar på Devils nu, det är om möjligt ännu mer struktur på spelet. Försvarsspelet, jag menar, backarna på pappret är ju inte så vassa. Det var en bra trade att de fick in Vatanen och att de vann dragkampen om Butcher och sådär. Men även Severson och hela gänget som har varit där ett tag, Andy Green, kaptenen, det kollektiva försvarsspelet, man räknar ju forwards också. Det har vi ju varit inne på flera gånger, att forwards måste ju verkligen involveras i försvarsspelet också. Keith Kincaid i kassen nu när Corey Schneider varit borta.
Han har varit riktigt bra. Han har stått för enda match.
Ja.
Jag var den enda som har gjort det. Det var han och Ken Talbot, men Talbot fick vila en match i alla fall.
Ja, just det. Ja, nu gjorde Koskinen till slut debut.
Ja, och var riktigt bra.
Ja, de vann ju till och med.
Ja, och jag skulle vilja säga att det är så att försvarsspelet, det är som så mycket annat hos Devils just nu. Det är så här modernt, kvickt försvarsspel. De är inte kvar i egen zon särskilt länge när de väl har fått pucken. Då är det ut.
Precis, och det är inte nödvändigtvis bara så att då kanske det låter som att de bara kastar ut en liksom New Jersey icing ungefär.
Nej,
utan det är ju en tanke bakom, det är konstruktivitet.
Man spelar ut pucken snabbt.
Ja, precis. Man väljer enkla alternativ också. Det finns ju enkla, raka alternativ som inte måste gå i sidled, utan rakt framåt. Mm. Och det är de bra på. Men huvudsaken är att de har farten. Menar, det är ju nästan synonymt för nästan alla bra lag i dagens NHL, att man spelar med fart.
Ja, och det har de verkligen. Alla plan. Dessutom så var det ju så då. Det var ju Tampa just de mötte i första slutspelsomgången i våras. Och... ja, det var de ju numret för litet. Men det var också helt uppenbart så att de fick sig en lektion där. Som de verkligen har tagit till sig och dragit lärdom av. Ja. De har ju tagit steg till.
Ja,
precis. Det måste alltid gå till så. Det är ytterligt sällan ett lag första slutspelsframträdandet har success.
Ja, det är bara att gå tillbaka på sådana lag som Chicago innan sin stora era här och Pittsburgh med Crosby och gänget. Och sen om jag får lägga in mitt Tampa, deras första slutspel med den här coren, de torskade med 4-0 mot Montreal. Fick sig en tokreaktion där. Så att
det lärde de sig enormt mycket av också.
Ja, så att, precis. Så att, ja, det är uppenbart att Devils, jag skulle vilja slänga in att de är på riktigt, som vi redan har konstaterat utifrån vad vi har pratat om. Men att det är dags att ta dem på allvar.
Absolut. Ja, det är det verkligen. Ja, men vad gäller då, så kan jag bara berätta då att jag sitter här på Marriott Waterside. Ja. Balkongdörren är öppen. Det hörs underbara ljud utifrån. Det är fantastiskt varmt. Det är bara som det kan vara i Tampa. Det är verkligen suveränt
här. Nej, jag är så sjuk. Jag sitter själv här med blöta fötter. Som att jag har gått i trippat fram mellan vattenpölar för att komma hit till redaktionen.
Ja, det är så är det inte här. Jag landade igår kväll och eller i skymning, tidig kväll. Så när jag åkte in från flygplatsen var det så riktigt magisk solnedgång här i Tampa-trakten. Det är verkligen sensationellt vackert faktiskt.
Ja. Fortsätt. Vackert.
Ja, jag hör ljuden utifrån er som är utombord och som puttrar förbi i kanalen här. Det gnistrar ute i bukten. Och så hamras det ju mycket här också. Då, för nu har ju verkligen er ägare, där, Winnick, satt igång och byggt här i downtown. Hela den här stora som har fungerat som parkering utanför stora entrén. Mm. Där håller vi på att byggs som fan. Och dessvärre även runt Tiki-baren. Jag var mycket förvirrad när jag skulle dit igår, för den var delvis avstängd. Men tack och lov öppen i alla fall.
Aha. Ja, just det. Jag blev chockad när du skickade sms där. Alltså att Tiki-baren, att det var stora byggnadsställningar där. För att,
ja, men ju... man får inte sitta ända ner vid vattnet och så. Det var lite speciellt.
Då är det bara 4+. Inte... starka 5+.
Mm. Nej, så kan vi säga. En ännu större chock ändå är ju dock att Champions, sportbaren här på Waterside, har stängt. Okay. Och de håller på att bygga om det och ska göra en gastropub av det. Som någon receptionist har. Det är ju ändå vad alla går. Det är ju ändå vad alla vill ha nu för tiden. Jävla millennials, sa jag då.
Ja, det är helt rätt alltså att du svarar med kraft.
Ja, alltså. En av världens bästa sportbarer någonsin. Den bara lägger dem ner och ska bygga någon löjlig gastropub. Ja. Fuck them!
Ja, det måste jag säga. Det är nästan det kanske är mitt största minne i den här, som man kan ändå relatera till podden. Ett av mina största minnen i livet. Kanske största, jag vet inte. Det är ändå...
när vi träffade Iceman där.
Ja, precis. När Iceman kliver in på Champions, när vi sitter där och går fram till vårt bord, som att Pierre LeBrun satt precis där också. Eller, ja.
Ja, vi satt ju och pratade
med LeBrun. Alltså. Det var ju också, liksom, jag förstod inte. Men det är ju Mr. Biff som har sina kontakter. Och så kom Iceman fram där och då... Ja, jag såg nog inte så normal ut under den konversationen, utan jag...
Nej, du höll på att spricka.
Ja. Ja. Så att, ja, nej, så att jag, det är otroligt tragiskt att de ska göra gastropub av den otroliga sportbaren där.
Ja, det är det verkligen.
Hemskt.
Vilket... Det är en löje veckan.
Ja, nu blir jag nästan... Jag känner att jag nästan tappade humöret här. Bara 10 minuter in i den här historiska podden.
Ja, jag tänker den enorma bildskärmen de hade där ovanför bardisken. Nej, den kommer man aldrig få se med.
Ja. Nej, vi måste lämna det här ämnet nu.
Ja. Hemskt. Ja, vi lämnar det här ämnet. Och går över till det. Jag satt här igår och såg på matcher på datorn istället till slut. Efter att ha varit på Tiki-baren en sväng så såg vi Elias Pettersson igen. I sin andra match efter comebacken göra ny braksuccé. Gjorde 2 fantastiska mål när Vancouver slog Minnesota. Och alltså, killen är ju fan helt... Vilket fenomen. Tänk om inte han hade blivit skadad de här 2 veckorna. Då hade han ju för fan förmodligen varit i ledningen i poängligan.
Ja, han hade varit med och hotat rantanen där uppe i 20-talet på engelskan. Han ligger ju på 10 trots att han har missat ett gäng matcher.
Ja, leder rookie-ligan fortfarande, fast han har varit borta 2 veckor.
7 mål på 7 matcher.
Då kan redan ge honom Calder.
Ja, det känns nästan så. Ja, de har ju tappat det nu i Vancouver. Det var vi inne redan på första veckan där. Men alltså, de fortsätter. De kan inte tro vad de ser. Alltså, det är ju, nu, då pratar vi om att de har börjat anamma Växjö smeknamn Alien där. Att han känns ju nästan utomjordisk bra.
Ja.
Och nu, det har ju satt sig där borta nu. Och Dickie Pete och allt det här. Och någon som sa efter gårdagens match att jag läste i The Athletic att alltså han är som Sedinarna på steroider.
Ja.
Alltså han är, det är verkligen stora ord. Och det här skulle ju vara tankår för Vancouver, men med Elias laget det går inte. Ungefär sådana ord.
Det är ju alltså, det är inte bara att han gör mål, de är ju så jävla spektakulärt snygga hela tiden också.
Ja, ja alltså det är ju två klassmål han gör igår igen.
Ja, först det direktskottet när han liksom går ner på knä, det är så otroligt stiligt.
Ja.
Men ännu mer när han sen kommer i friläge, alltså den luckan han hittar precis under ribban där.
Ja.
Det är snuskigt bra gjort.
Ja, ja. Och täcker skott där innan som leder till chansen och så sticker han iväg och tog fri liksom.
Man fattar inte hur det går till. Någon som aldrig har spelat NHL förut kommer in och bara gör det här så självklart liksom. Som att det är inte så märkvärdigt det här.
Nej, men det är ju...
som allt har gjort.
Ja, jag är ledsen om jag tjatar, men det är ju det som är hans signum genom karriären, att han alltid lyckas överträffa förväntningar trots att han har väldigt höga förväntningar på sig. Jag menar, som hans rookie-säsong i Växjö i fjol, den är så galen så att det finns ju inte när han slår rekord efter rekord som har stått sig i SHL i 30 år och blir MVP i slutspelet sin första säsong. Vinner poängligan och allt där. Och nu är det så, nu går han från Hockeyallsvenskan till SHL och nu upp till NHL och liksom lyckas behålla den nivån. Alltså så att han är lika dominant även i NHL. Det är, i princip i alla fall.
Han är Hockeys Grand Canyon kanske. För de säger, om Grand Canyon säger de att det är en av få turistattraktioner i världen som inte bara lever upp till förväntningarna utan faktiskt överträffar dem när man väl får se dem.
Ja.
Får se Grand Canyon. Och det är lite lika med Elias då.
Ja, det skulle,
han är inte bara infria förväntningarna, han överträffar dem när man väl ser honom.
Ja. Så, alltså, man måste, alltså, det är kul att bara se honom. Alltså, det är kul att se highlights-paketen sådär, men det är fantastiskt bara att se hur han agerar egentligen i alla delar av banan. Han har ju fått mycket beröm nu sista i sin comebacken också, när folk noterar hans defensiva spel och inte bara hänförs av hans dribblingar och offensiva raider. Alltså, han täcker ju skott. Han täcker ju massor med skott igår. Och han ja, men han har en viktig närkamp när Vancouver varit nedpressade med Mikko Koivu som har nästan 1000 NHL-matcher, 98 kilo mot Elias Petterssons 80 kilo och 7 NHL-matcher. Och ändå vinner den närkampen.
Ja.
Och får ut pucken. Så att,
Elias Grand Canyon Pettersson.
Ja, det är ytterligare ett smeknamn. Till
och nästa vecka kommer de ut till öst här. Jag ska hänga med mycket då, tänkte jag.
Ja, det tycker jag ska göra. Nej, jag... Elias Pettersson, det blir nog kallt på honom så länge han håller sig skadefri.
Ja, det tror jag. Boka en suite i Vegas, Elias.
Ja, precis. Redan nu. Så att du får bästa möjliga.
Ja. Men det går ju bra för fler svenskar. Jag skrev en krönika i söndags om det där. Att man hade ju på förhand kunnat tro kanske att det här skulle bli ett litet mellanår i svenskt avseende. I och med att legender som Brunnar Sedin och Zäta har lagt av. Och Lundqvist spelar i ett rebuild-lag och...
Ja.
Och sedan har det nu dessutom då visat sig att Erik Karlsson tar lite längre tid för honom att akklimatisera sig än man hade trott. Men det är ju andra som verkligen har
exploderat ner
den svenska fanan mitt på scenen. Och det är ju Elias då. Men det är även Landeskog och hans kedja var vi inne på förra veckan också. Men det är ju bara, man måste nämna dem igen.
Ja. Han har inte lugnat ner sig direkt.
Nej, den här matchen mot Ottawa var ju fantastisk. De gjorde 10 poäng.
Ja.
Det, alltså, Rantanen leder nu poängligan. Tvåa är McKinnon. Och samtidigt är då Gabriel delad tvåa i målligan.
Ja, precis. Ah, det
säger något om den kedjan. Alltså, vilken jävla superenhet.
Brutal firepower. Alltså. Vi skulle
och de är ju så här, varje gång de kommer in känns det som att de gör något farligt nästan.
Ja. Jag får nästan lite, jag känner att jag har inlett den här podden med väldigt stora ord här, först om Elias Pettersson, och nu börjar jag jämföra McKinnon nästan med McDavid i speed. Alltså hans frenesi,
han är inte långt ifrån.
Alltså. Hans frekvens, jag förstår inte hur han kan liksom, hur benen kan gå som trumpinnar.
Pinnarna, ja men det,
nej, men alltså,
är lite pinnar.
Ja men alltså, ja exakt, alltså hur han kan ha sån frekvens i sin fotarbete. För det är ju det som gör att han sticker iväg så fruktansvärt fort. Och han kan vända och vrida och vända i sarghörn som ingen annan nästan. Ja, som McDavid då kanske. Alltså McKinnons utveckling sen Duchesne försvann, kan vi säga, då, har ju varit otrolig, måste jag säga. Men Landeskog framförallt, alltså, det måste vi ju understryka som i detta lilla svensk svep då, alltså 10 mål.
Ja. Man kan ju inte riktigt prata om genombrott eftersom han ju är ganska etablerad stjärna ändå.
Ja.
Gabbe. Men det är ju hans överlägset bästa start någonsin.
Ja.
Och de har ju gett, alltså det är ju inte något att snacka om. Det här är det roligaste som har hänt hockeyn, NHL-hockeyn i Denver sen storhetstiden med Foppa och Sakic.
Ja.
De har inte sett något sånt här sen dess.
Nej, och det är ju, då är det ju en hockeystad. Alltså Denver.
Ja, precis.
De har ju verkligen levt upp en gång i tiden men haft en riktig träda under en decennium.
Ja. Så det... Ja, det sa Gabriel, berättade Gabriel häromdagen också att han har ju varit där nu i 8-9 år.
Mm.
Att i år så känner han bara den här första månaden att det har blivit ett helt annat intresse. De är ju vana vid att Broncos är så stora där.
Ja, just det. Mm.
Men nu, han blir ju påminn om att Denver är en hockeystad, att folk är jävligt entusiastiska och det pratas Avalanche överallt.
Ja, precis. Och när man märker det när man kollar på matcherna också, hur vilket buzz det blir i arenan när de trummar på. Alltså då, ja. Då är det ståplats nästan.
Ja, precis.
Så att, ja. Ja, men då måste vi ändå accentuera ytterligare, vilket vi har gjort i några poddar nu, men kanske återigen även nämna Filip Forsberg apropå svenska 10-målsskyttar, för att han fortsätter ju också, ja, han stack väl ut extra mycket här i helgen som var, eftersom att han gjorde ett hattrick i en förlust visserligen mot Oilers, men han gjorde samtliga mål.
Och fina hela mål det också, det är nästan direkt skott varje gång där med. Han har ett bedövande skott alltså.
Ja, och det just den grejen. Det är ju en superklyscha, men det känns som att den blir jättetydlig för varje år som går. Och något som gemensamt för de här svenska skyttarna, hur de gör sina mål, det är ju direktskott. Alltså, ja. Och som Elias Lindholm som är uppe på 8 mål själv, han pratar också om det här om natten, att han har stått och övat hela sommaren på direktskott. Elias Pettersson inför matcherna, nu senast i den här mot Minnesota, så då ser man ju på uppvärmningen hur han ber Goldobin stå och passa pucka till honom så han får skjuta direktskott, så att han ska vara varm i kläderna och liksom ha det i sig. För att låter man tar man emot pucken och ger målakten bara 8/10 eller en sekund, då hinner de positionera sig. Du behöver inte ens få en speciellt bra riktning på skottet för att göra mål när du skjuter direkt. Det såg man på Lindholm skott till exempel här mot Toronto här om natten, när han skjuter egentligen mitt i målet. Men målakten hinner liksom inte reagera.
Nej.
Och då kan det smita mellan armen eller mellan benen eller vad som helst.
Och det är väldigt värdefullt när man nu har sådana fina framspel som både Filip och Lindholm har då. Filip har Ryan Johansson som är också är kanske sin bästa säsongskart någonsin.
Ja.
Och Elias har då Gaudreau och Monahan.
Ja.
Det är en underbar kedja att spela i. Sån.
Ja, det har ju varit några ruggiga mackor som Gaudreau har levererat också, ska vi säga.
Ja,
då
precis.
Gäller det att hålla klubban.
Men det gör ju även Johansson och Arvidsson då, som är en faktor för sig själv i den där kedjan.
Ja, visst. Arvidsson kan man inte nog berömma heller. Han har ju faktiskt gjort 7 mål han också.
Ja, inte de är ett radar på han och Filip. Jag vet inte om vi har haft så många svenska radar på. Ja, vi har ju bröderna då förstås, Sedin.
Ja.
Men så utpräglade radar på som de två. Jag vet inte. Zäta och Homer spelade ihop mycket ett tag.
Ja, men det här... Ja. Men det här känns
Lilltröjsan och Hedberg back in the day.
Ja, just det. Winnipeg Jets 70-tal. VHA.
Ja.
Just det.
Ja, men sen är Rangers också i NHL.
Ja, just det, absolut. Ja, nej men absolut. De kanske där de får som epitet när de lägger ner karriärerna. Super radarparet i Nashville.
Ja.
Men och faktum är att lägger man på deras mål, då har de gjort 17 mål ihop och det är hälften av Nashvilles mål den här säsongen. Vi pratar om bredden i det laget, men det är två svenskar som står för majoriteten i princip av målproduktionen. Så att, de är rätt viktiga för det där Preds-laget får man säga.
Nu börjar det borras här någonstans. De här bollarna förföljer mig vart jag åker.
Exakt, är det inte hemma på Manhattan i 48 våningen så då är det i Tampa eller i Vegas, kom jag ihåg att det har borrats också när jag sitter.
Ja. Ja.
Men jag måste understryka en sak till med Filip Forsberg som ändå var coolt från den här hattrick-matchen. Det var ju att han registrerades för 15 skottförsök i slottet. Och det kanske inte låter så speciellt, 15 skottförsök det där. Men att komma till 15 skottförsök i slottet, att så frekvent avlossa skott från så farligt läge, det är en extremt hög siffra. Den näst högsta den här säsongen i en enskild match från en enskild spelare. Det är 10 skottförsök. Ja. Sen var han, det var ett tokrekord, den högsta siffran sedan 2015, vad jag förstår. Så att, han är inte dålig på att komma till lägen heller.
Nej, men det är också som i film, man ser på honom. Det var lika när de var ute i New York, när de hamnar underläge framförallt. Det blir något ilsket över hans spel då. Man ser på honom att han tycker det är fel att de ligger under. Nu ska han ta tag i det här och jävla vad han skjuter.
Ja, precis. Ja, exakt. Och när man...
han har den här ilskna energin.
Ja, men han har lite, det är lite så här, han är ju nya Foppa nästan. Man har lite den här Foppa-blicken.
Ja, precis.
Det svartnar till.
Exakt. Och om man ser på kroppsspråket liksom. Att, och när det väl blir ett mål så är det så här. Mer som, yes!
Ja, exakt.
Bita upp tänderna liksom.
Ja, den här sura typen
fuck
av...
You.
Ja, den här fuck you-känslan liksom. Ja, fuck you, man. Fuck. Ja, lite
ja,
så.
Men, ja, men det är ju väldigt nyttigt att ha den energin.
Och ska man koppla det till den här statistiken som jag sa nu, så tycker jag att det har lite med det att göra just med direktskott och så vidare och hugga på allt. För att ska du ha 15 skott försök från slottet, då kan du inte ta emot puckarna. Då måste du rappa till så fort du får chansen. Vi pratar ju om att han ska göra minst 40 mål inför säsongen. Ska vi slå fast att Elias vinner Calder, så kan vi åtminstone slå fast att Filip tar 40 mål.
Ja.
Minst.
Kanske Landeskog också.
Ja. Ja, inte omöjligt. Ja, inte omöjligt. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja, det är lätt. Vad trevligt.
Ja.
Ja.
Det är trevligt. Ja, visst.
Mm. Jävla borrande.
Det är ett tema här som letas in i femårspodden också.
Ja. Om vi fortsätter med ditt lilla svensk svep här då, så... En som det fortfarande inte riktigt vill lossna för är ju faktiskt Erik då, som jag nämnde. Han har inte riktigt hittat fotfästet och fick ju ganska bister kritik här sist av en lokal, han som följer dem hela tiden. Så
ja, just det.
Beskrev det som att han hade varit usel. Ja. Det fanns inget fog för i de underliggande siffrorna, har jag förstått. Nu senast jag såg vilka var de spelade mot häromdagen, det var inga mål då heller, men då var Anaheim. Han väldigt bra. Ja, då var han väldigt bra mot Anaheim.
Ja.
Det är ju helt klart så att just att han inte riktigt har akklimatiserat sig. Nej. Till ny miljö liksom. Ja. Och nu säger han att nu ska han sluta tänka, han ska spela sitt spel, och det blir nog bäst så.
Ja, men jag tror på Erik. Det här novembermålet tror jag kan bli Erik Karlssons, för att jag tycker de har rätt som lag i stort, och vilket naturligtvis påverkar Erik också, att de kan skylla på lite grann deras schema här under oktober som varit kanske tuffast i hela NHL. Det är ju så att redan från start så är det så att San Jose är det lag som kommer flyga mest den här säsongen. Alltså längst. Det kanske man inte tror. Man kanske tror att det är Winnipeg eller Vancouver och sånt där. Men det är Sharks som har flest längst.
Varför det? Tid.
Nej, jag vet faktiskt inte varför det blir så, men... Men,
de hade en konstig bortamatch i Carolina helt plötsligt.
Ja, visst. Här i oktober. De har haft redan två vänder bort till öst.
På sen fram och tillbaka till Raleigh.
Ja, visst. Och sen så bort till Anaheim då. Så det är en byte tidszon på 3 timmar där också. Eller 4 timmar även till. 3 timmar.
Nej, tre.
3 timmar, tre. Ja. Och på hela den här roadtrippen som de hade då, på 3 matcher i rad, då bytte de tidszon i samtliga fall. De har bara spelat 3 matcher hittills på hemmaplan. 8 borta. Så att jag förstår att det varit tufft att liksom sätta ihop allting här i början. Och Fredrik Karlsson har akklimatiserat sig till en nytt lag när de har varit ute och flängt överallt. Och det har varit tidiga matchstarter, det har varit sena matchstarter. Det har liksom inte varit någon balans riktigt. Men nu, apropå den här novembermånaden ska bli Erik Karlssons. Nu har de 10 av de kommande 12 matcherna på hemmaplan.
Ja.
Så att nu tror jag, och jag menar nu i november när... Många lag som har gått bra här i oktober som kanske varit inspirerade och haft liksom... Nu, man brukar ändå prata om att novemberlunken tar över lite grann.
Ja, precis. Att, Movember.
Movember.
Alla stars. Ja,
just det. Det kommer Erik Karlsson briljera också. Jo.
Ja.
Så att, jag tror att San Jose, vi kommer att få se ett lyft där. Från deras sida. Och det börjar sätta sig lite grejer nu också spelmässigt och i formation. Jag menar, powerplay var ju katastrof i början. Det som vi trodde skulle bli så vansinnigt bra med både Karlsson och Burns. Men det har varit lite bättre nu. Det har visats, liksom, den bästa formationen har visat sig vara Erik Karlsson på point.
Och så ja, men det hade vi kunnat berätta från början när man tänker efter. Liksom. Det är klart han ska vara där.
Ja, precis. Och Burns då till vänster med sin höger... Ja, som hög skit helt enkelt. Och han har bombat in någon feta kassa därifrån. Så att, ja, det börjar sätta sig lite mer. De är, trots det här tuffa schemat så leder de ju faktiskt Pacific just nu. Mm. Och då vet vi vilket fantastiskt schema de har framför sig nu. Så att, jag tror San Jose kommer liksom börja motsvara förväntningarna lite mer här nu kommande tiden. Ja. Och därmed Erik Karlsson också.
Jag tror det. Jag tänker mest på Erik och tror definitivt att förr eller senare kommer det här lyftet. Och innan, om en dryg månad ska de till 8, va? Och innan dess tror jag han har hittat sitt spel. För där tänker han vara bra.
Ja, där tänker jag definitivt bra. Där ska han ju toppa formen. Han ska ju nästan pika säsongen där, höll jag på att säga.
Det är en matiné uppe i 8, va? Den kan man inte missa.
Ja, då är du väl på plats.
Ja, det är det.
Så är det ju. Ja. Sen är det många som har lyft den. Alltså just, ja, men om man tar till exempel en sån som Piki Subban för ett par år sedan. Han var ju ingen succé inledningsvis sett i förväntningen heller. Han gjorde lite mer poäng och mål än vad Erik har gjort inledningsvis. Men ja, det var ju mer snack om att Shea Weber var en sån succé i Montreal som vann sin division då och så vidare. Mm. Medan det var lite gnisslades under hela liksom, hösten och fram till årsskiftet kring Subbans första tid i Nashville. Ja, men det slutade ändå i Stanley Cup-final och att Subban var extremt bärande i det laget. Så att, vi ska inte räkna ut Erik på något sätt.
Utan, nej, det ska vi inte. Och det är som det är med backar. Det är ju den svåraste positionen. Ja. Det ser man. Så är det för rookie som kommer in. Vår vän Rasmus Dahlin nu är nere i tredje back. Bara för att de matchar honom lite mer försiktigt och låter honom liksom mejsla ut sin NHL-identitet i mer lugn och ro.
Ja, precis. Så att, och jag menar Erik Karlsson med hans färdigheter. Visst, det ryktas lite grann om att han fortfarande hämmas lite av skador.
Av sin han har missat några träningar här och så. Ja.
Så det spelar säkert in. Men, men det kommer att bli bättre och bättre. Så är det. Så är det bara. Mm.
Men nu när vi har varit lite negativa, börjar bli lite negativa, ska vi inte ta och bli riktigt negativa nu?
Ja, nu är du sugen på det. Ja.
Det är bara några lag som... Jag mallade mig in något sms här dig häromdagen. Att so far så ser det ut ungefär som jag hade trott i båda konferenserna. Eller som det hette i tipsen för liksom, vilka som skulle vara bra, vilka som skulle vara okej, okay, vilka som skulle gå uppåt och neråt och så vidare. Det finns ju några undantag. Jag trodde inte att Carolina skulle vara så här bra.
Nej.
Jag trodde inte att Montreal skulle vara så här bra.
Nej.
Jag trodde inte Vancouver skulle vara så här bra. Men... i övrigt okej. Okay. Och sen är det ju då några som är sämre än jag hade tänkt mig.
Ja.
Och i öst är det framförallt ett lag där. Och det är Florida också. Men Philadelphia är väldigt besviken på. So far.
Ja, det är nog fansen där uppe också. En återkommande profil i podden som vi brukar nämna i alla fall. Det är ju Niklas Wiberg som har en egen podd. Ja. Han lägger ut texten här i veckan. Och så jag har gjort den senaste tiden. Men ja, Philadelphia Flyers... form just nu och säsongstart i stort har ju inte alls varit vad man trodde.
Nej, alltså det finns ju de som är ännu sämre som Rangers och Detroit och Ottawa och Tokyo. Men i deras fall så är det ju kalkylerat nästan. Man vet att de är på väg att utfälla i rebuilds och så här. Flyers är ju tanken att de ska vara contender.
Ja, exakt. De går ju för det. Tar in James och Reemstack som visserligen är skadad då. Men de satsar nu. Wayne Simmons är på UFA och de har Giroux och hela gänget i sin prime och liksom unga spelare som väntar och ska ta ytterligare ett kliv i år med Provo då på Nolan Patrick och Oskar Lindblom och sådär.
Ja.
Det fanns ju fog för att ha stora förväntningar på det här laget.
Ja, det gjorde ju det. De åkte visserligen ur då, men de gjorde ju faktiskt en bra serie mot Pittsburgh i våras.
Ja, visade goda tecken och dåliga tecken, men liksom, det var ändå
ja, men det kändes som ett steg på vägen och nu ska nästa steg tas. Det var min känsla och det kan ju fortfarande ordna sig, men det är konstigt. Ja, det är som de säger, Niklas som du nämnde, men även övriga Philadelphia fans, det är ju de riktar ju blickarna mot Hento och Kung Kenta, klassiker i bloggens kommentatorspår.
Ja, och där snackar vi riktiga klassiker.
Ja, det är ju Hackstall de tittar på.
Ja.
Och de tycker att coachen då, att han inte är NHL-värdig. Och, alltså, jag trodde ju efter senaste riktiga floppen här mot hemma var det väl mot Islanders?
Ja, visst. 1-6.
Då tänkte jag, det här nu håller det inte. Nu måste han ju få sparken. Men Hextall, de heter ju nästan likadant.
Ja, det är svårt att inte hålla sig här namnmässigt. Är det?
har inte gjort någonting, och då, nu börjar det grymta, som förstår man ju, om inte han gör någonting så kommer mer och mer ilska riktas mot honom.
Ja, han som har varit så hyllad då, så med, ja, med rätta, med tanke på den transformation av truppen han har gjort från Paul Holmgrens dagar när det var så mycket dåliga kontrakt som hamnade i Hextons bord och som han skulle försöka ta över och få bort, och så har han lyckats göra det och fått in väldigt många unga spelare, en fina backar och så vidare. Så att Hextall har gjort det fantastiskt bra. Men just den här grejen då, att Hextall fortfarande sitter kvar på sin post trots att det händer för lite med Flyers sett vad det borde göra med det här spelarmaterialet, egentligen under flera års tid kanske.
Ja, man, nu hör man ju så mycket om det, som man blir väl färgad av det förstås, men det känns ju som en otroligt envis han är med att använda materialet fel.
Ja.
Att han har för stort förtroende för väldigt fyrkantiga spelare och för lite förtroende för unga kreativa spelare.
Hans favoritord är ju accountability.
Ja.
Och det anser han bara att man har om man har spelat 500 matcher igen ungefär. Ja. Så även om de gör misstag och sådär, så har han fortfarande förtroende för dem. Men rookies, han är ju inte bra med rookies. Och det är ju det som Hextall ger honom. Väldigt många bra unga spelare. Men det blir inte några Hextall-favoriter. Trots att vi som åskådare bländas av dem titt som tätt.
Ja, det är märkligt. Det var ju som Niklas också sa, tänk om Ed Snyder hade varit vid liv i alla fall. Då hade det blivit en förändring.
Exakt, han hade inte tillåtit
det. Han hade inte suttit igenom det här.
Nej, precis. Men det är, ja. Ja, är det så här, man ser på skyltar hemma i hemmaarenan, det var väl här under Halloween-helgen liksom, att the scariest thing during Halloween is the Flyers PK.
Ja.
Och så här, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.
Ja. Ja. Ja, men Halloween, hör du, det är måndag. Onsdag har vi officiellt Halloween här.
Ja, okej, det ser jag.
Men det känns som den helgen dras ut lite.
Ja.
Rätt så långt. Ja. Ja. Vi ska äta pumpa här hemma hos Sven imorgon.
Är det sant?
Ja.
Han är ju avundsjuk på också, när jag har sagt den här podden. Men alltså, han bor ju mitt i den heliga staden, precis vid vattnet. Ett slagskott från arenan i princip.
Ja, cykla omkring och ha det bra.
Ja. Och så går jag runt här med blöta fötter. Alltså. Det är inte världen är inte rättvisa.
Nej, Flyers, och som vi har sagt, det får inte gå för lång tid att vara kvar här nere nu. För ta lag som Rangers, de har nu alltså, ja, vad är det? Ja, det är bara 6 poäng upp då, men det, de där 6 poängen får inte bli för många.
Nej, precis. Det är, vi börjar närma oss den här klassiska Thanksgiving, apropå helgdagar. Men då,
ja, en månad kvar. Sen har det mesta satt sig.
Exakt. Är det långt efter då? Då är det ganska liten procentsats kvar att spela på att du ska kunna väga upp det. Ja. Det gäller att vara med då.
Ja.
Ja, och de har ju en borta turné nu igen, Flyers, ute i väst. Så att det är inte helt lätta förutsättningar.
Det som Rangers är på just nu, och det går ju bara sämre och sämre. Eller, de spelar okej, men de kan inte vinna. De hittar sätt att förlora. Och nu läste jag idag att Larry Brooks kräver, eller förespråkar, en uppsnabbning av utförsäljningen. Att bestämmer för vad ni är. Skit i den här säsongen. Låt de unga spelarna ta över. Låt inte Hayes och Zuccarello och sådana ta platser som de unga killarna i AHL egentligen kan spela till sig rutin med istället.
Elias exempelvis.
Ja, Elias är ju framförallt han då.
Ja, ja.
Så att, och det är ju så. Kevin Hayes och Mats Zuccarello kommer snart att spela andra lag. Ja. Och som, det får man ju hålla med Larry då. Om de ändå ska sälja dem, varför ska de vara kvar 26 november om de ändå ska vara borta 26 februari?
Exakt, och deras värde är förmodligen högre nu också.
Ja.
När den klubb som tränar till sig honom kan använda dem en längre period. Så att, lika bra att slå till.
När man det först känns väldigt också konstigt med Zuccarello i ett annat lag.
Ja, det är ändå gott. Vi har ändå sett han i ett antal år, får man säga nu.
Pittsburgh skulle vara ett. Mycket tänkbart.
Ja.
Nashville, Colorado.
Colorado, ja. De ska bredda på lite grann. Den inte förlita sig bara på den första scenen som vi var inne på förra veckan. Där, att den är ju otrolig, men väldigt, lite ensam också.
Souk.
Souk i Pepsi Center.
Tampa.
Ja, det är ju Rangers South. Så att,
kan de ta in honom på en rental, tror du?
Ja, det ska nog gå lösa.
Ja, det tror jag inte han ska ha någon mot.
Nej. Ja, den här diskussionen, den kommer vi ju fortsätta med senare på den, för då ska vi faktiskt gå in på, förra veckan pratade vi om svenska UFAs och nu ska vi snacka UFAs i allmänhet faktiskt.
Vi återkommer om det. Vi ska bara ta om ett lag till som har varit en besvikelse, även om jag trodde att de skulle få det lite tufft och inte gå till slutspel i år. Så är det St. Louis Blues är nere i botten med LA i västra konferensen.
Exakt.
Och de är lite konstiga, St. Louis, tycker jag. De är ju ojämna. Det känns som de har så svårt att upprätthålla högsta nivå. Det blir så lätt att de faller igenom och börjar spela fel.
Ja, precis. För när de väl förlorar, det är liksom misstag från etablerade spelare.
Ja, verkligen. Han har fått lov att peta Bomister, eller hur?
Ja, exakt. Ja, och apropå tränare som är ifrågasatta just nu, så har han ju till och med uttryckt det själv, Mike Joe. Han sa här om senaste förlusten de hade att my job should be in question. Han sa det.
Ja, men det håller jag med. Jag har ju sagt det, att han är överskattad.
Ja, nej, det...
Det kanske du minns.
Ja, det, jag vet att det har varit lite av en hackcykling från din sida. Även under Minnesota-dagarna.
Ja, tycker jag är... Han är bara grundseriecoach och nu är han inte ens det på riktigt.
Nej, men jag förstår det. Alltså, nu vann de senaste i alla fall en ganska bra insats mot Chicago. Det har ju sagts att de har 7 hemmamatcher idag nu, bara Chicago-matchen var den första. Och, var det mot Columbus som var den första till och med när de förlorade? Ja, det kanske var som var den första förresten. Ja, de har fortfarande 5 matcher kvar, men den här hemmasviten då ska avgöra hans framtid. Om de går negativt under de här matcherna, då är det mycket troligt att han blir den första coachen i NHL nästa säsong att få spark. Ja,
det borde vara fler som ligger i sig till John Stevens.
Ja.
Och
Hackstall.
Hackstall definitivt. Ja. McClellan har väl däremot räddat sig. Jag ska alldeles snart komma till hans lag. Men det som jag tycker var oroande för St. Louis är att visst, ja, de gjorde en bra match här nu. Men att det verkar krävas så mycket av dem redan i slutet av oktober. De jobbar så oerhört hårt och koncentrerar sig så fruktansvärt på att spela bra. Ja. Så att det sliter på både mentalt och fysiskt. Ja. På att redan nu liksom tvingas till den sortens
investering. Ja.
Det ska gå lite lättare nu. Precis, för sen kommer det bara bli svårare och svårare.
Exakt. Man vill ändå, de är ingen maskin om man pratar på det viset. Allting flyter på. Man har en hög lägstanivå. Ja, precis. Det var de kända. Ja, St. Louis var ju en riktig grundseriemaskin som ofta vann Western. Ja. Sen faller det i slutspelet, men det flöt ju på som bara den. Inte minst med Ken Hitchcock som coach. Men jag håller med om det. Det är så här, Jake Allen i kassen har ju inte varit bra. Nu är han skadad. Han är ju väldigt opålitlig. Det var ju som vi pratade om här förut, att förra säsongen så varannan månad hade han otroliga siffror, varannan månad urusla. Förra året hade han i alla fall Carter Hutton som klev in och storspelade däremellan. Nu är det Chad Johnson liksom.
Det var ett klokt beslut av mig, det jag fick mycket skäll för i fantasy-ligan. Men jag ganska snabbt droppade Jake Allen. Då kom kommissionären himself, Kingfors, in och sa aja baja att sådär kan man inte hålla på och släppa första målvakten.
Ja, du fick en tillsägelse av våran Gary Bettman helt enkelt.
Så ja, våran egen Gary Bettman tyckte att det var oprofessionellt handlat helt enkelt.
Ja.
Men jag står fast vid att det var ett riktigt beslut.
Nej, och alltså i den här matchen, nu vann de som sagt mot Chicago, men dessförinnan torsk mot Columbus, ganska stora siffror, släppte in 7 mål i den matchen. Efter det fjärde målet, de tog ledningen med 2-0, så släppte de in 4 raka. Och då drog faktiskt Doug Armstrong från sin plats. Han var så sur, general managern, för att han har ändå satsat den här sommaren, gjort många feta moves. O'Reilly har kommit in, David Perron, Patrick Maroon, Tyler Bozak och så vidare. De spenderar till lönetaket, så det är ett dyrt lag. Och sen så ser det så dåligt ut och enkla misstag igen och 4 mål på hemmaplan, bara så där släpps in.
Ja, och det har redan varit såna här presskonferenser med Joe där han liksom ställer ultimatum och det är kris och det är liksom, nu måste vi se oss i spegeln och sånt.
Ja. Så att, nej, det och en sak som de i alla fall kommer fram till som typiskt är psykologiskt i början av säsongen, som är att vissa lag lyckas bra och andra dåligt, som kanske jämnar ut sig över en hel säsong, men som jag tror är en faktor hos St. Louis och de som de är inne på själva. Naturligtvis inte den enda. Men att de hade en lite för hög självbild. Alltså de, klev in, ja. De var ju lite hypade inför säsongen. Både du och jag hade dem på slutspel, det spelade ingen roll. Men om vi ser generellt sett så var det många som hade höga tankar om dem. Och det hade de uppenbarligen själva också. De trodde att de skulle vara kanonbra liksom. Men det är många nya spelare som inte riktigt har satt sig in i spelsystemet. Joe har inte lyckats förmedla det på ett smidigt sätt. Hur han vill att de ska lera sig i gruppen och på isen. Så att det har ju varit inne på liksom att nej, vi trodde att vi var bättre än vad vi är. Mm. Och det har ställt till det ganska ordentligt här i början.
Ja.
Så att, ja. Tufft för Blues. Det kan bli absolut en missat slutspel med tanke på den där divisionen. Alltså Pacific är kanske lite lättare när San Jose lyckas leda den trots en svår oktober. Men St. Louis, alltså, då ska de förbi Colorado och Minnesota och Winnipeg och Dallas och Nashville och så vidare. Ska de och Chicago som går bra också. Usch.
Nej, det kommer bli jättejobbigt.
De kan sluta sist den här divisionen.
Ja, kan.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, roligare då är att titta på några som Vancouver har vi varit inne på. Det är väldigt mycket Elias Pettersson-effekten. Det går inte att säga något annat. De är två i Pacific nu, men även då i en stor skräll. De var ju vi ska fortfarande se, jag är inte hundra på att de är ett slutspelslag än. De var bra även förra året i början. Och sen kom det mycket skador och nu har de ju fått så enormt mycket skador.
Exakt. Ja.
Edmonton tycker jag är ett intressantare fall. De har bara spelat 10 matcher. De är trea där i Pacific nu. Och det stämmer ju mot vad jag trodde liksom.
Ja, du hade
jag vacklade i den bilden av att ha sett dem i början för att de spelade så bedrövligt försvarsspel i egen zon.
Ja.
Men nu har de fått till det och det är en sån här känslan att McDavid är ju vad han är så otroligt bra så det är löjligt.
Ja,
så att det krävs liksom bara att de andra höjer sig lite grann har varit känslan och det har de ju gjort. En sån som Lucic är redan mycket bättre än vad han var i fjol till exempel när han var en katastrof.
Han gjorde ju ett mål sista 40
men han är mycket mer aktiv och liksom, man kan tycka vad man vill om honom men han är mycket, mycket bättre. Draisaitl lever återigen upp till liksom sin roll som McDavids radarpartner.
Ja, en liten one to punch där med han i en andra kedja.
Ja, men när de är i powerplay.
Ja, absolut. I powerplay har ju varit fantastiskt väl mot dem. Det var ju katastrof i fjol. Det var ju oproportionerligt dåligt sätt till spelarmaterialet. För där kan ju ändå McDavid omges av bästa möjliga. Men de var väl ner på 16% sånt där. Jag tror de hade sämst powerplay i hela ligan. Och nu har de ändå på klart respektabla 25%. Och det gör ju en enorm skillnad. Om man kan lyfta sitt powerplay med 9%-enheter.
Det är McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins och Lucic just. Och Klevbom i första powerplay.
Ja, precis. Och RNH där, Nuge, han har ju också varit väldigt bra. Nu får han spela ytterforward med McDavid. Och han är ju också uppe på 13-14 poäng nu. Så det går ju när man spelar med McDavid, men det är klart att han gör det väldigt bra.
Yamamoto är också med där i första kedjan.
Ja, men där måste jag säga att jag är ändå negativt inställd. För jag kommer ihåg vår preview-podd på Edmonton. Det var ju sista preview-podden i och med att det var Pacific. Och precis inför säsongstart, då sa jag liksom att oj, vad bra det skulle vara om den här försäsongen fortsätter in i den riktiga säsongen att spela som Puljujärvi, Yamamoto, Tai Ratti, de här unga killarna som de verkligen behöver få genombrott på, kan leverera under den här säsongen. Men ja, alltså Yamamoto ser väl hyfsat bra ut och skulle kunna producera mer än vad han gör, men han står ju bara på ett mål. Tai Ratti är skadad nu, dessförinnan gjorde bara ett mål på 5 matcher, och Puljujärvi, han är alltså scratchad nu, för det blir fjärde matchen i rad, tror jag, när de spelade. Så att,
han har till och med förlorat sin plats i New York Dolls. Jag har droppat honom.
Oj, du ser. Det är faktiskt ännu större statement.
Ja, men det går inte att dras med sådana här.
Nej, det är klart. Man kan inte ha petade, scratchade spelare.
Nej.
Så att, det är ju, tycker jag, är oroväckande, för att de behövde verkligen produktion från deras sida. Å andra sidan, i deras frånfälle, eller man ska säga, så har faktiskt backsidan gjort ett bra jobb nu. För det har ju varit den lagdelen som varit mest kritiserad de senaste åren, som gjort att Chiarelli har gjort panikmoves som att offra Taylor Hall och att offra Matt Barzal visade sig bli när han ville ha Griffin Reinhardt. Katastrofmove det också. Men backsidan med Adam Larsson bland annat då har varit bra. Du var inne på att de har satt defensiven bättre. De släpper inte in så det är jättemycket mål.
Nej, det är framförallt väldigt mycket bättre än matchen i Stockholm och den första mot Rangers. Det såg inte klokt ut.
Nej, exakt. Men nu tror jag att de ligger topp 5 till exempel när det kommer till att minimera antalet skott inifrån slottet. Jag har varit inne mycket inom slottet här i Atena podden, men där är det som farligast och Edmonton är topp 5 där när det kommer till att minimera antalet skottförsök där inifrån. Så där har de faktiskt varit täta. Och det är bra. Och faktum är att backarna verkligen engagerar sig offensivt också. Klevborn är uppe på 30 skott redan. 41, jag tror att det är 40, i alla fall ja, kring 40% av deras skott kommer från backar. En jättehög siffra. Så att de får ju kicka in och hjälpa till offensivt också när sådana som Puljujärvi och så vidare, nu spelar inte ens han, men övriga forwards utöver McDavid, Draisaitl och Nuge och Lucic inte levererar.
Ja, man måste komma igång.
Det slår det fast, ja. Nej, jag gillar han också.
Jag har ju 2 mål ikväll mot Minnesota.
Oj, ja.
Minnesota är back to back.
Ja, jag tror också på Yamamoto på sikt åtminstone. Jag gillar honom. Snabb. Mm. Lite så här good draw-lik tycker jag.
Ja. Nu när jag kastar mig tvärt, om du inte har något jätteviktigt mer att säga om Edmonton, nej, så ska jag kasta mig på det är väl det stora skrälllaget i öst, det är ju Carolina då, Hurricanes. Och jag ville fråga dig, har du köpt dem mer? Tror du på det här som har hänt? Eller är det bara en oktoberfluk?
Nej, men alltså de har inte riktigt fått resultaten med sig på samma sätt sista veckan här, men de spelar ju de är fortfarande lika sevärda. De fortsätter att peppra med skott i varje match. Ja. De skjuter ju över 40 uppåt 50 skott var och varannan kväll.
Sebastian Aho, vilken säsong. Han har poäng alla 11 matcherna i sträck. Ja. Det är nytt tangerat klubbrekord.
Ja, exakt. Nej, han är ju verkligen en superstjärna. Backsidan är ju stark. Det är väl målaktsidan som är kanske lite frågetecknen som gör att de inte tar så många poäng som de förtjänar. Jag tycker att Carolina än så länge inte visar några tecken på att stagnera spelmässigt. Nej. I alla fall. Utan de är fortfarande lika sevärda och fortfarande lika harmoniska som grupp.
Ja, jag vet inte. Jag väntar med dom någon vecka till, tror jag. För att de har överraskat positivt förr i början av säsongen.
Ja.
Men inte riktigt lika mycket som den här gången. Det är väldigt, som du säger, de är ju väldigt sevärda. Och de har ju något, de har ju någon känsla där som är väldigt speciell. Ja. De retar ju dinosaurierna, old school-männen, med sitt firande efter segrarna på hemmaplan.
Ja.
De kör ju både den här isländska vulkanen med fansen och åker omkring och kastar sig och stryker på isen.
Ja, exakt. Ja, de hittar på nya grejer varje gång.
Ja, och jag såg Brian Burke fick kommentera det i någon periodpaus här från i lördags under Hockey Night in Canada och muttrade om att det tyckte han minsann inte om alls. Det är ju larv. Så här ska man inte hålla på i grundserien och så.
Det var nästan som att de fick peppra med pipknappen där för att det inte skulle spåra ur.
och liksom man känner bara fuck you. De har ju underbart. Publiken älskar ju. De stannar kvar efter segrarna. Spelarna verkar tycka det är fruktansvärt kul. Varför inte? Liksom? Varför måste man hålla fast i gamla gubbiga principer om hur det ska gå till?
Jag håller helt med där. Alltså, de har ju verkligen gjort det till en, det är nästan blivit en del av deras nya identitet. Ja. Att de har roligt.
Och det verkar ju komma från högsta ort. Att det är ägaren som har stimulerat dem på det sättet. Gör mer sånt.
Ja, exakt. Dandon. Som vi har ifrågasatt nu ända sedan han tog över egentligen hans märkliga mos och hans otroliga villighet att lägga vantarna i blöt, höll jag på att säga. Vad säger man? Fingrarna är ju... Ja, nu kommer klassiskt...
Vantarna i blöt!
Ja, vantarna i blöt. Ja. Jag lyckas... Jag har försökt på mig det där ordspråket förut, men jag har lyckats att säga vantarna, tror jag.
Lägga näsan i blöt?
Näsan i blöt, de var inte i sin närhet. Jag tänkte byta till fingrarna. Men... Ja.
Fingrarna i kakburken.
Ja, så är det. Ja, just det. Ja. Ja, nej, det är ju den
dagen. Ja, men han har lagt vantarna.
Han har lagt vantarna i blöt överallt, alltså. Varenda gång under vantarna, alltså. Men varför inte göra såna här grejer av det, alltså? För att de har haft problem med publiksiffror. De har haft liksom...
Ja.
Så de behöver Och de har haft lite strul med liksom att få ihop gruppen kanske också. Men nu känns de ju en ruggig lagsammanhållning där. Och att de orkar hålla upp en energinivån i match efter match.
Det kommer att sprida sig så att Burke och Mutterly, kanske inte till andra NHL-lag, men det kommer att sprida sig college och juniorligor. Hur ska vi då ha det?
Ja, hur skulle det se ut?
Vad skulle det göra?
Ja. Skulle man ha lyssnat på honom under alla tider, då skulle en sån som Elias Pettersson inte varit i NHL idag till exempel.
Nej.
Så att just
keep it going in roll. Jag ser fram emot att komma dit någon gång under säsongen och få se mer av det där. När vill jag med det här kanske?
Ja, just det.
Det kan vi ju ta och titta på nu. Det blir lite kast här mellan ämnena, men vi sa ju att vi kanske skulle ta och diskutera vad som kommer hända med William Nylander. Nu har han och Toronto en månad på sig att komma överens.
Ja.
Annars passerar, är det 1 december eller vad är det?
1 december så då passerar gränsen för han som RFA, att har han inte skrivit på någonstans då, då får han inte spela NHL på resten av säsongen. Då får han vänta till nästa säsong. Så då får han lira i Schweiz eller KHL eller något sånt där.
Tror du verkligen han vill gå så långt?
Nej, jag kan inte komma på något fall där det har hänt alltså.
Nej.
Så att nej, det tror jag verkligen inte.
Liksom.
Ja, visst. Nej, det är inte bra alls. Men nu tycker jag ändå att vi har kommit så långt att det börjar bli ett väldigt speciellt fall det här. För vi har ändå tonat ner ett tag under hela oktober här med tanke på att det brukar vara RFA som drar ut på förhandlingarna. Liksom. Men William är extra hård. Alltså. Han kommer inte nöja sig med något med Torontos förslag. För de självklart vill de som varit inne på så många gånger pressa ner priset så att de ska få plats med Matthews och Marner och hela gänget. Till förmånliga kontrakt. Men nej, Nylander tänker på sitt eget bästa.
Ja, ja, verkligen. Men är det sitt eget bästa om man missar en hel NHL-säsong?
Nej, det är det inte.
Nej, det tror inte jag. Som sagt, en månad kvar. Jag kollade med några källor i Toronto som sa att Maple Leafs tänker inte röra sig särskilt mycket från sitt bud.
Oj, det är insider. Ja. Insider bjuder upp här.
Nej, insider, ja. Det är vad de tror. Alltså.
Ja.
Kanske har det ändrats lite nu då, inte vet jag. Matthews blir borta en månad med axelskador.
Ja.
Han fick sig en jävla pop av vad heter han i Winnipeg?
Ja, Trouba.
Ja. Man såg direkt att oj, det där gjorde ont i axeln.
Ja, det är oroväckande för hans karriärs skull. Vi kan koppla det till Nylander-förhandlingarna nu, men att Matthews nu åker på sin, vad är det, tredje axelskada i karriären. Som kommer hålla honom borta en längre period, det är inget bra. Axelskador är sådana där som tenderar att återkomma, verkligen.
Det är det ju även för vanliga människor. Det är inget bra alls att skada axeln. Det kan bli bra, sen plötsligt, det vet jag av personlig erfarenhet.
Ja, du ser,
plötsligt det. Efter 4-5 år kan det börja ont i axeln igen. Det blir liksom aldrig riktigt helt, utan det blir en vad heter det?
Kroniskt.
Det är liksom, ja, nästan kroniskt, och att ibland så är det in remission, liksom, att det inte märks.
Okay.
Men sen gör man något litet och så får man ont i axeln igen.
Ja, det är inte bra, för att han hade redan under tonåren när han var college-spelare så missade han en lång period på grund av axelskada. Så att det har ju redan återkommit nu vid dubbla tillfällen i NHL-karriären. Förra året också, så att det är lite oroväckande för hans framtid ju. Han som inledde den här säsongen så otroligt bra. Men
William då? Vi kommer tillbaka till William.
Ja. Jag tror inte att det här påverkar så mycket förhandlingarna som många har velat göra gällande sista tiden då. Med tanke på att det kanske blir lite mer akut att få in i Fova då. Men det här är för ett stort beslut på sikt för att man ska agera snabbt.
Kortsiktigt,
här.
Ja. Om de har svårt att komma överens då kan de inte trade honom då. Det var två scouter från Carolina på plats häromdagen.
Ja.
Då spelar inte William då, men de kollar väl på andra som ska ingå i ett eventuellt paket då.
Ja, precis. Så likaledes har ju Kyle Dubas varit och kollat på Carolina. Han har även sett Minnesota, han har väl sett LA, han har sett Flyers till exempel. Lag med bra unga backar. Det är ju uppenbart att det förmodligen blir det utbytet Toronto kommer att sukta efter. Och i Carolinas fall som vi varit inne på, de har ju förmånliga kontrakt på en Pesci, på en Slavin till exempel. Som skulle passa bra i ett utbyte. Mm.
Komma till pappas ursprungsklubb också.
Ja.
Som sagt förut.
Ja,
Hartford Whalers han var först i, och det är ju Carolina nu.
Mm. Ja. Ja, jag tycker det skulle vara spännande att se Carolina, alltså William i det Carolina-laget som de spelar just nu. Alltså.
Absolut.
Med det tempot, med den farten, med den skickligheten. Alltså Aho och Nylander ihop till exempel.
Ja.
Ja,
ja verkligen. Så att, ja, det skulle vara kul att åka dit och se det där. De där festerna.
Ja, det är inte alls omöjligt.
William är vulkanen.
Ja, jag säger... Jag är långt ifrån insider du kommer att komma här. Jag sitter ju bara och spekulerar. Men jag säger 40% chans nu. Carolina blir Delanders nya klubbades.
Ja. Det. Ja, du, vad har vi mer då?
Jag tycker, innan vi kommer in på våra UFA så tycker jag vi kan bara nämna Arizona också.
Ja, som utsatte Tampa för säsongens snyting häromdagen.
Ja, jag har inte jättestor lust att prata om just den matchen.
Nej, det har inte gått ett dygn efter att gick inte att få dig att säga någonting.
Nej, jag var inte mentalt redo att komma med ett uttalande.
1-7.
Ja, det var...
1-7. Ja, men nu är det ju så här. Den matchen säger ingenting om Tampas säsong. Det var slutet på en long roadtrip. Många matcher på några få dagar. Och de Victor var borta och de hade liksom inget bränsle kvar. Det ska inte rinna iväg så mycket ändå, men det gör ju lätt det.
Nej, det var groteskt att det blev 7-1, men det var verkligen en schedule loss kan man säga, men när man inte ens byter ut Louis Domingue, utan trots att han har en hemsk match, släpper in 3 mål på de 5 första skotten, så vill man inte sätta in Vasilevski, så man räknar i princip med att förlora.
Ja, jag tycker det är något särskilt att vara alarmerad över, och det verkar inte som de är här heller. Cooper idag på presskonferensen har ryckt mest på axeln att den där matchen har ingen inverkan på vad som kommer hända idag. Även om jag tyckte det såg ut som vissa av herrarna under morning skate var lite revanschsugna.
Ja, det gillar jag att du noterade. Ja. Nej, men Arizona för en skull så där var vi bara efter första och andra veckan där så sa vi att då hade vi haft så höga tankar om dem igen då.
Ja. Men det hade vi inte. Det rör sig åt rätt håll där nu äntligen.
Exakt, de har ju haft en strålande trend, inte bara den här 7-1-segern då, utan räknar man ihop deras 5 senaste matcher så har de vunnit 4 av dem och de har gjort 23 mål, släppt in 9. Men de började ju säsongen med att inte kunna göra mål, de slog ju rekord till och med.
Ja, just det.
Det var ju nästan historiskt dåligt i 100 år i NHL-historien, på det vis som de inte kunde få in pucken i kassen. Men, här vill jag ändå understryka att avancerad statistik ändå spelade en viktigare faktor än i många andra fall, alltså när man verkligen kan poängtera att de ändå spelade helt okej. Alltså det faktum att de bara gjorde mål på 1,5% av sina skott, det vet man ju att så dålig effektivitet kan inte ett lag ha. Spelmässigt så var de med i matcherna och spelade, alltså kom till lägen och sådär, men av någon anledning så gick det bara inte att göra mål. Nu kom catch-up-effekten och de öser in mål. Mm. Och när man får tillbaks, jag menar Derek Stepan var väl borta lite där i början, han är ju fullt frisk nu igen, framförallt är Galchenyuk tillbaka, har gjort säsongsdebut,
ja.
Verkar forma ett riktigt fint radarpar inledningsvis med Clayton Keller.
Yes.
Mot Tampa var de fantastiskt bra, och Mikael Grabner-effekten då, jag menar vart han än kommer så gör han ju mål short-handed.
Alltså, ja, han gör det.
Jag gjorde 2 mot Tampa, eller jag var inblandad i 2 i alla fall. Jag gjorde han 2 mål till och med? Ja, jag tror det. Han har i alla fall gjort samtliga 4 poäng från hans del den här säsongen. Han har varit i shorthanded. Han har gjort över 20 poäng shorthanded i sin karriär.
Och, ja, det finns ingen som är bättre på det.
Nej, han hade ju redan rekordet innan den här säsongen. Och faktum är att här i oktober så har Arizona gjort 5 mål shorthanded. 5 mål shorthanded. Bara släppt in 3. Så de är plus 2 när motståndarna powerplay.
Ja, han gjorde 2.
Han gjorde 2 till mig. Ja, jag tappade lite intresset om den där matchen efterhand.
Jag förstår.
Nej, så att Arizona, ja, vi ska inte säga för mycket om dem än så länge heller. De är ju en liten hot streak liksom. Men
de är åtminstone inte på samma cold streak som de brukar vara den här tiden på året.
Nej, och det ser bra ut. De spelar också med fart. Många spelare som sett bra ut här på slutet, så Perlini och de här som också behöver komma igång. Och de har ju bra backsidan, ledda av Oliver Ekman Larsson med Goligoski.
Hinostrosa har väl varit bra?
Hinostrosa gjorde ett klassmål mot Tampa. Mm. Och sen har ju Ranta och både Kemper också för den delen. Båda målakterna har ju varit fantastiskt bra. Och de är ju bra. Jag menar, Rantas siffror totalt sett under NHL-karriären, även om han långt ifrån varit första målvakt överallt, så är det ju otroligt bra. Han är ju en toppmålvakt i ligan. Så att alla tre lagdelar hos Arizona är ju i princip above average, skulle jag säga. Så att då borde de ju vara bra. Yes. Och jag tror att de kommer vara i vintern nu till slut.
Ja, de kommer vara ett bubbellag, eller hur?
Ja, de spelar ju trots allt i Pacific. Där alla slår alla hela tiden. Så att det går. Man behöver inte vara över jävligt bra för att ta sig högt upp i den divisionen.
Nej, i synnerhet inte när Kings och Ducks helt uppenbart är på väg neråt. Ja. Och Golden Knights inte riktigt har hittat sin nya identitet.
Ja, de famlar fortfarande lite grann där. Men då kan ett lag som Arizona bokstavligen flyga förbi lite grann.
Ja. Du, nu får vi rappa upp. Nu är det bara 4 timmar till match.
Ja, exakt. Och vi har fortfarande det här UFA-segmentet.
Ja, vi pratade ju förra veckan om att det är extremt många svenska UFAs. Vilket var spännande och kittlande att diskutera. Men det finns ju, det är en bra UFA-klass överlag. Även bortsett från svenskarna. Även om, i och med att han inte har skrivit någon förlängning i San Jose då, så är ju Erik fortfarande nummer ett på listan.
Ja, visst.
Om han skulle bestämma sig för att gå ut på marknaden i sommar. Herregud, vilken huggsexa det kan bli.
Ja. Jag menar, om det var huggsexa förra sommaren, så är det bara en försmak till denna.
Ja, nu när det verkligen är att alla kan bjuda.
Exakt, det är ju en helt annan grej.
Herregud.
Ja, men annars håller jag med dig lite grann, som jag pratade om, Pierre LeBrun skrev en text om här i veckan också, att backmarknaden, bortsett Erik då, har tunnats ut betänkligt sett till hur det såg ut för något år sedan, när man pekar på, oj, sommaren 2019, då har vi Drew Doughty, vi har Oliver Ekman Larsson, vi har Erik Karlsson, vi har Ryan McDonald, vi har Ryan Ellis.
Ja, de flesta av dem har ju skrivit på.
Ja, precis, de har ju skrivit på. Nu skrev till och med Nate Smith på här, trots att han är dopningsavstängd. Så gjorde George McPhee ett sånt där George McPhee-kontrakt som vi har pratat om, alltså ute i god tid och hoppas göra ett fynd. Lite riskabelt också, men förmodligen bra.
Ja, det har du rätt i. Backa är kanske inte så många. Chara är BFA.
Ja, om nu han väljer att göra något annat, han blir ju förmodligen kvar, men ja.
Han kan väl bli en av de som skriver ett år i taget.
Ja, han är ju där,
så länge han vill liksom.
Exakt, och så då är det bara Boston som gäller.
Så gjorde ju Lidas på slutet.
Ja, exakt.
Men han sparkade sin agent och gjorde det själv några år.
Ja, just det. Ja. Och framgångsrikt också. Han hade ju ingen dålig lön på slutet heller för den saken.
Nej, men med forwards och målvaktssidan, och det är framförallt ett lag då som det är problem för, och det är Columbus då, i och med att deras bästa målskytt, Panarin, otroligt offensivt vapen, och Sergej Bobrovski, målvakten, tvåfaldig Vesina vinnare.
Ja.
Ingen av dem har velat skriva på förlängning, och nu ser man ju hur Tortorella hanterar den situationen. Ja. Korpikoski startar för tredje matchen i rad ikväll.
Ja, det är en liten markering. Nu har inte Bobrovski varit så bra heller. Han har nästan sämst statistik av nästan alla första keeprar hittills. Men ändå, jag menar, det är en, som du säger.
Låt mig säga att hade det inte varit den här situationen, så hade Tortorella låtit honom försöka spela sig ur det.
Ja, exakt.
Det tror jag.
Precis, och det har ju snackats och surrats från Columbus folk där om att man ser bara på hans kroppsspråk, på hans min, att Bobrovski inte är balans. Han trivs inte riktigt med den här situationen, att hans framtid är så osäker.
Och det är upp till honom själv liksom.
Ja. Ja, hans löneanspråk uppges ju vara enorma. Alltså han sneglar ju, och det kan man på ett sätt förstå, alltså med tanke på hans historik och hans CV, och att han kanske varit NHLs bästa målvakt de senaste 3-4 åren. En av dem, i alla fall topp 3 minst. Men då ser han ju Carey Price till exempel, samma ålder, motsvarande ålder, när han skriver sitt kontrakt, 30 bast, och får 10,5 miljoner för ett 8-årskontrakt. Och Bobrovski då, ja, han vill också ha rejält med betalt då. Sneglar upp på 10 miljoner. Och det är dyrt för en målakt som är över 30 år.
Ja.
Så man förstår ju att Kekeleinen är inte så sugen på det. Men, det,
men vad, ja. Vem, ja, det är klart, det är många som skulle vilja ha honom om han blir tillgänglig.
Ja, det är det som är intressant den här säsongen. För hur ska Columbus agera? De uppenbart behåller de båda två inför säsongen, för att de vill ju satsa nu. De har ändå hållit på och byggt under hela klubbens historia. De har ju aldrig vunnit en slutspelserie.
Nej.
Så att nu när de ändå har ett väldigt slagkraftigt lag med Panarin och Bobrovski och allt i övrigt också, Seth John och Wierenski och så vidare, Dubois och Atkinson och allt vad de heter, så är det ju synd att behöva börja om igen, som det skulle innebära att skicka sin första keeper och sin bästa forward. Men samtidigt, om det går så här svagt nu och Bobrovski blir bänkad och Tortorella, ja, jag menar, marknaden för Bobrovski som ren rental skulle ju vara enorm. Ett Philadelphia tillbaks med Bobrovski, eller Calgary,
ja. Ja.
Eller många lag som skulle kunna tänka sig en Vessina målvakt som rental.
Okay. Calgary tänkte jag på, Smith är ju rätt gammal.
Ja, precis, om man tänker inte bara den här säsongen utan framåt, så skulle han vara ett jätteintressant alternativ för Calgary.
Vegas. Ja. Deras mål är att också bli gammal.
Ja, men nu skrev de ett treårskontrakt där som börjar kicka in först nästa år med Fleury. Men egentligen tycker jag att Bobrovsky skulle varit jätteintressant. De som har löneutrymme också.
Ja. Men mer då? Tror du att Buffalo kommer att skriva förlängning med Jeff Skinner?
Ja, alltså de här spelarna är ju lite svåra. Här måste de utvärdera vart de ligger någonstans framåt deadline. Alltså då är en Jeff Skinner i Buffalo till exempel. Wayne Simmons i Philadelphia.
Ja, honom är det redan mycket mummer om vad de ska göra med honom.
Ja. Hur ska så här, Minnesota med Eric Staal, Carolina, Justin Williams, Mr. Game 7 kommer ju vara intressant för många lag om Carolina skulle plötsligt vara ute ur bilden.
Ja, men om de inte är det så...
Då måste man behålla honom likadant med Buffalo med Jeff Skinner. Jag tror att Skinner är någon de gärna behåller där över tid. Han är ändå ung. Han är yngre än vad man tror med tanke på att han slog igenom i ligan så tidigt.
Men du har ju rätt. Om Philadelphia aldrig tar sig ur den här funken de är i nu, då skulle ju Simmons vara ett otroligt bra rental för någon. Jag menar, han är en av de bästa i powerplay framför kassen.
Exakt.
Det är verkligen vad man vill ha i ett slutspel.
Ja, jag såg det lite som en nu är det dåligt ord, men dödsdom för Simmons framtid i Flyers när de väljer att ta in JVR på 7 miljoner per säsong i ett långtidskontrakt, för att han specialitet är ju också att stå framför mål i powerplay och peta in returer. Så att det känns som att Simmons dagar där är snart räknade. Och visst, de skulle kunna ha en som en egen rental om de går för den här säsongen, vilket de har fortfarande avsikt att göra. Men som du säger, är han borta framåt mars, då är det ju bara, då kommer det ju vara 15 lag som ringer Hextra.
Ja, San Jose.
Ja.
Tampa.
Ja, jag tror, som sagt, alltså,
alla lag skulle behöva någon som är bättre inne runt kassan.
Ja, där har de ingen riktig. Där får ju Killorn spela powerplay eftersom de inte har så mycket annat att ställa det. Så att, men sen har vi då de givna, du har varit inne på Zuccarello och Hayes till exempel. Och, där skulle man kunna tänka sig att sådana som har kontrakt ytterligare ett år, en Kreider eller till och med faktiskt en Jesper Fast, kan hänga löst. Om de ska köra den här rebuilden enligt Larry Brooks.
Ja, det verkar inte som alla är riktigt... De vet inte riktigt vad de vill. Alltså det är... Man vill ju inte heller hamna i den här situationen där de unga killarna hamnar i en förlorarkultur. Liksom att de bara förlorar och det bara blir skit av allting.
Ja. Nej, den risken finns ju, är ju överhängande.
Ja, och det verkar inte Quinn vara det minsta inne på heller.
Nej.
Han är ju upprörd och arg. Jag har inte varit på några träningar där i år, men de säger att han hela tiden avbryter träningarna för att skälla och för att korrigera och undervisa.
Ja. Ja.
Och han är ju väldigt upprörd på bristande disciplinen som gjorde att de till exempel tappade den matchen mot Los Angeles som de ledde med 2-0 genom att ta en massa utvisningar för too many men.
Ja, just det. Ja, det går ju inte hem, förstås.
Nej, det är för att de pratar för lite på bänken tydligen. Ja. De sitter tysta där.
Ja.
Då blir det sådär.
Ja, Rangers, det är lite, det är ju ett vägskäl där hur långt man ska gå. Man kan ju faktiskt gå för långt.
Ja, du menar med att det blir för mycket förlorarkultur?
Ja, att man liksom blir för dåliga kortsiktigt.
Ja.
Och att det är svårt då. Det blir en för djup grop man gör själv. Så att det blir för lång uppförsbacke sen. Men sen är det intressant också med Islanders då. Som har ett gäng spelare i sin prime som faktiskt blir UFA nu. Det är Eberle som har bytt till sig här om året. Och det är Anders Lee också.
Anders Lee, ja just det.
Jätteintressant spelare för många lag om Islanders skulle vara ut ur leken. Brock Nelson är ju där, är ju ett hyfsat intressant namn också, men frågan där hur Lamoriello ska agera, som kommer in nu, säkert vill prestera någonting. Han kanske inte har så många år kvar på den posten med tanke på hans ålder. Och han har, de har ändå investerat ordentligt i Barrett Trotz. Så jag tror inte att de tycker att de är så långt ifrån om man tittar på deras forwardsida. Även om de tappar Tavares så har de ju en Barzal och en bra top 6 där om de skulle lyckas förlänga kontrakten. De förlänger med Bailey till exempel i somras. Så att, ja. Frågan vilken de strategi lite, de väljer.
De halkar lite hela tiden.
Ja. Men som sagt, det är ju inte alls otroligt att de är avsågat i februari. Hur ska de då agera? Ska de riskera att tappa en Andrews Lee gratis eller ska de träna om?
Ja, nej, sånt blir ju alltid intressant om vad lag befinner sig när det är dags. Ja. För nästan alla är det då, utanför Rangers, så borde kanske göra det redan nu.
Ja, för de vet ju vad den här säsongen leder till. Ett sånt lag som vi trodde skulle vara där nere, men som inte är det än så länge, som sitter på två jätteintressanta UFA forwards, det är ju Ottawa.
Ja.
Med Duchesne och Mark Stone. Det är också riktigt stora namn.
Men de har ju också börjat harka ut för nu. Liksom. Det var ju positiv början där. Men man såg när Colorado till exempel tryckte till på gasen. Nu var de ju inte i närheten av chans.
Nej, precis. Och de har ju också levt på en hög skottprocent. Väldigt hög effektivitet av sina skott. Till skillnad från Arizona till exempel. Men spelmässigt så Arizona är bättre än åtta. Var det ingen snack om saken.
Precis.
Så att, och Stone, det är väl det tydligaste exemplet där, att han bara skriver ett ettårskontrakt som RFA, så att han ska bli UFA den här sommaren som kommer. Han vill ju bort. Och Ottawa får avsikt att skeppa honom till högstbjudande. Och det kan nog ske ganska snart om Ottawa fortsätter att dala neråt i tabellen som de förmodligen gör.
Ja.
Och vi slog ju fast inför säsongen att Duchesne i Winnipeg, så att Laine får sin lekkamrat där. Han, det är ju helt uppenbart att det inte funkar med Brian Little. Han gör ju inga mål, Laine.
Nej. Nej, han behöver en bättre center, for sure.
Ja. Duchesne är ju tillgänglig.
Ja.
Här snackar vi.
Ja, det slog vi fast. Både du och jag och Jarko, oberoende av varandra, samma dag hade kommit fram till den slutsatsen.
Ja, samma slutsats när vi skulle tänka ut någon trader för Winnipeg.
Ett
sista namn som jag vill säga som intressant, jag tror jag var inne på kanske i preview också, men det är ju faktiskt Joe Pavelski, hur San Jose ska göra där. Om de vill förlänga med Erik har de förmodligen inte råd med Pavelski igen.
Nej. Och det är en fråga för efter säsongen, eller hur? För de kommer med all sannolikhet att vara med och jaga.
Ja, visst, det är inte så att de tradar honom nu i vinter, vilket ju är huvudsakliga ämnet här. Vi pratar ju om spel som kan bli tradade nu i vinter liksom. Alltså innan deadline. Men Pavelski, det knorras ju lite, ryktas om att han är lite besviken där, att han ändå lagkapten, varit där hela NHL-karriären och så har de inte ens inlett förhandlingar med honom. För att de vill hålla alternativen öppna inför sommaren.
Ja, det är klart. Det är väl smart.
Ja, precis. Men till exempel med Burns och Vlasic så skrev de en kontrakt så fort det bara gick. Men Pavelski har de inte ens börjat prata med.
Mer och mer tyder väl på att det här är sista gången de har Hugh Thornton på rosten. Överhuvudtaget
exakt. Nu tror jag att han ska spela här i november igen, men det är uppenbart att de kan ju inte klämma ut ytterligare ett år efter det här. Det är på gränsen att han ska spela i år faktiskt. Så att, Nej, vi kanske får nöja oss där för den här veckan alltså.
Ja, nu måste jag köra igång med introt, hör du.
Ja, snart ska du få gå den sköna promenaden. Jag tittar ut nu och ser vad det skulle innebära för mig.
Ja, fast just att promenera är inte så skönt just nu, därför att jag har en lower body. Jag är day to day med... igår sparkade jag tån i tröskeln hemma när jag höll på att packa det för att åka hit.
Är det sant?
Det gör man ju ibland och så gör det ont och så går det över.
Ja.
Men den här gången hände något, för det har inte gått över, utan tvärtom. Den lilltån är blå och stor som en pingisboll ungefär.
Är det sant? Oj.
Så jag har väl brutit den då, men grejen är med brutna tår, att man kan ju inte göra någonting.
Nej.
Det är bara att gå och vänta på att det ska bli bättre. De kan ju inte gipsa eller greja med dem.
Ja, just det. Jaha, så du, du får stå ut med tåverk.
Lite smärta, ja. Ja. Men jag är gammal hårdförback från Karlsvinsk IF. Vi biter ihop.
Ja, det har jag fullt förtroende för. Alltså, Per Bjurman kastar inte in handduken här för en bruten tå. Det finns ju inte.
Nej.
Du är som Gregor Campbell, gamla Boston-spelaren som lirar byten med brutet ben.
Ja, jag bara trampar på.
Ja, visst.
spela skadad.
Bra Bjure, bra Bjure.
Ja, men ja, igen säger vi väl grattis då. Hurra, hurra för oss.
Ja, och tack alla er som har lyssnat igenom hela det 214 avsnittet också.
Ja.
Det här är femårsjubileumsavsnittet. Så kommer vi och tillbaka nästa vecka också.
Yes, vi pumpar på.
215, det är en speciell siffra, för det var faktiskt Wayne Gretzkys högsta poängnotering, tror jag. Fick jag in det också?
Ja. Ja, det är bra.
Vi säger så, och sen så hörs vi, helt enkelt.
Yes, adjö.
Adjö. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. The tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Ooh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.